Tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och förhoppningsvis nya insikter. Ann-Katrin Noreliusson heter jag, driver Familjebalans och Tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Du hittar mer om mig och kan anmäla dig till väntelistan för OCD-hjälpen på familjebalans.se. Gäst i det här avsnittet, det är Minea. Vi pratar om BDD, Body Dysmorphic Disorder. Alltså, vad innebär BDD? Hur kan det te sig? Och så en massa mer kommer vi att prata om. Jag vill vara med och skrota skammen. Jag vill öka kunskapen och jag vill visa att det finns hopp, glädje om framtid. Välkommen till Tvångspodden. Hej Minea!
Hej!
Välkommen till Tvångspodden.
Tack.
Vi kommer ju att prata om BDD i det här avsnittet. Det kommer vi in på strax efter det att du har berättat lite kort om vem du är. För jag tänker så här, först så ska jag säga så här. Det är du som har tagit kontakt med mig för att du ville berätta. Och jag tycker det är helt fantastiskt när jag får ett meddelande från någon som vill vara med. Eller berättar om ett ämne, eller säger ett ämne. Det här vill jag att du tar upp. Alltså det är kanon tycker jag. Så berätta lite kort vem du är.
Ja, jag heter Minea och jag är 30 år och bor i Umeå. Och jag jobbar deltid på en 4H-gård och sköter hästar. Är väldigt djurintresserad och även väldigt intresserad av psykologi och diagnoser och sådär.
Intressant.
Så, ja.
Man behöver inte mer, för man kommer att få lära sig lite mer om dig i avsnittet också.
Ja.
Och vi ska alltså prata om BDD. Och på svenska så säger ju vi dysmorfofobi eller upplevd fulhet.
Ja.
Jag tycker det låter så hemskt egentligen. Men alltså, ja. Vad brukar du säga? Att...
Jag säger BDD.
Ja.
För jag tycker att båda de där uttrycken är dysmorfofobi brukar folk ha så svårt att... komma ihåg överhuvudtaget. Och upplevd fulhet känns... Nej, jag vet inte, jag föredrar BDD bara.
Ja, jag förstår det, för det gör jag också. Det... För jag tycker den där upplevd fulhet låter förjäkligt, måste jag säga.
Ja.
Fast jag misstänker ju ändå att den här diagnosen också är förjäklig.
Ja.
Att den drabbar hårt.
Ja, verkligen.
Hur är det för dig?
Ja, alltså för nu är det ju som en bättre period, kan man ju säga. Som sagt, jag klarar av att jobba. Jag jobbar 25%. Men att jag jobbar så pass lite har egentligen inte med BDD att göra, utan det har ju mer med... ja, jag har ju en sömnstörning också i botten som gör det väldigt svårt och så. Så att just nu är BDD ändå under kontroll, kan man säga. Men den påverkar en ju ändå hela tiden, liksom.
Hur då? Hur påverkar den dig?
Ja, men framförallt så det som jag känner att man ofta liksom inte nämner när man kanske pratar om BDD, det är att precis som med vissa tvång så kan ju BDD vara väldigt, väldigt mycket i ens huvud. Alltså att det finns den här bilden av att BDD är väldigt mycket att man bara står framför spegeln och sminkar sig i flera timmar. Men för mig så är det liksom ganska... Alltså om man umgås med mig så är det inte så mycket som märks. Och jag sminkar mig inte jättelänge eller så. Men för mig är det liksom mer mentalt att jag tänker på det hela tiden. Att jag liksom måste kolla hela tiden att det är okej liksom när man är till exempel ute. Om man är ute bland folk eller ute på stan. Och att när jag umgås med folk så kan jag ju som aldrig någonsin inte tänka på hur jag ser ut och hur de ser på mig och hur de tänker att jag ser ut och sådär. Så att i rent praktiskt tvång skulle jag säga att för mig är det inte mer än kanske en timme, en, två timmar per dag. Men mentalt så är det 95% av all vaken tid. Liksom.
Hur kan det låta i ditt huvud då? Är det något du kan beskriva?
Det är väl bara en konstant liksom, medvetenhet om hur man ser ut och att man tänker på liksom hur håret ligger, att man tänker på hur sminket är, att man tänker att folk tittar på en konstigt, att man tänker att de tänker att man ser för jävlig ut, att man liksom ja, men om man går på stan så är man liksom konstant extremt medveten om folk tittar på en. Ifall folk skrattar liksom när man går förbi så är man helt övertygad om att det är att de skrattar åt en. Jag kan liksom inte slappna av när jag är liksom utanför lägenheten. Framförallt när det är mer folk som till exempel på stan och sådär. Vilket gör att det är liksom extremt jobbigt att göra sådana saker för att jag blir så... Alltså energitöms liksom direkt.
Jag tänker på det där du sa när man möter någon som skrattar. Har det bara med ditt utseende att göra då? Eller är det liksom att de tycker att jag är dum i huvudet? Eller det är inget, eller
hur? Nej, det är bara utseendet.
Det är bara utseendet? Okej. Okay. Och det kan ju vara ganska svårt att förstå egentligen. För jag tänker på att det är många som tycker att gud vad ful jag är eller något sånt där. Men det är ju mer, det kanske är när man tittar sig i spegeln. Alltså fy fan vad gammal jag blir eller något sånt där.
Ja.
Men för dig är det ju liksom, det tar ju så mycket mer kraft och tid, tänker jag.
Ja. Ja, precis. Och det är det jag känner liksom lite att när man pratar om BDD som att det är bara som en oro över att man inte ser bra ut så är det en väldigt förenkling. Alltså så att BDD är ju som ett tvång, fast att tvånget råkar vara fokuserat på ens utseende. Liksom.
Just det där, hur länge har du haft BDD? Eller först och främst, hur länge har du vetat att du har det? För jag misstänker att det här hade ju du långt innan du förstod vad det var.
Konstigt nog hade jag faktiskt inte så himla länge innan jag förstod.
Okej.
Liksom för mig var det så att... När jag gick i högstadiet och väldigt många började vara väldigt fokuserade på utseende och så var jag helt och hållet ointresserad. Och även det är liksom vad ska man säga, alltså det har ju inte med fåfänga att göra, vilket många tror. Men för mig var det tvärtom, alltså jag kunde inte bry mig mindre om liksom mitt utseende. Jag sminkade mig inte och jag var den enda i min klass som inte sminkade mig. Jag hade liksom alltså väldigt, en ganska ful klädstil för att jag brydde mig inte om vad jag liksom hade på mig. Så att jag var liksom verkligen helt och hållet ointresserad och verkligen inte alls på något sätt brydd om utseende eller någonting som hade med det att göra. Och sen i gymnasiet, jag tror det var sommaren mellan ettan och tvåan tror jag. Sommaren mellan tvåan och trean. Så alltså det bröt ut väldigt, väldigt snabbt. Alltså det gick liksom från att jag hade liksom ett helt normalt förhållande till mitt utseende till att jag fick det här otroligt tvångiga och ångestladdade relationen till mitt utseende på alltså bara några veckor, ett par månader liksom.
Okay.
Och eftersom jag redan innan var, jag har liksom varit väldigt intresserad av psykologi och diagnoser och där sedan jag var ganska ung. Så jag förstod ju att det var någonting, att liksom
det här är... Det hände något liksom.
Ja, just eftersom jag framförallt hade varit så himla obrydd och ointresserad hela mitt liv fram tills dess, och eftersom det gick så fort. Så jag har för mig att det var så att jag typ googlade någonting i stil med att ja, men jag måste kolla mig i spegeln konstant eller någonting i den stilen, för att det var så liksom det jag minns, det första jag minns som hände var liksom att jag började kolla mig i spegeln, alltså förutom att jag gjorde mig ordning hemma då så kollade jag mig i spegeln så fort jag kom till skolan och sen efter första lektionen och sen efter andra lektionen, och det är liksom mitt första minne av min BDD. Så jag googlade liksom på det och fick upp saker om BDD ganska snabbt och insåg ju ganska direkt att det var det. Så att jag hade det nog egentligen bara ett par månader innan jag förstod att det var det jag hade.
Tack vare ditt psykologintresse.
Ja, precis.
Var det ju. För annars kan man ju gå i evigheters evighet och inte fatta någonting. Liksom bara tro att man har blivit knasig.
Ja, precis.
Men har du någon tanke om vad som kan ha utlöst det? Genom att det inte hände då när du gick på högstadiet, när det var så här jättemånga som brydde sig och tjatade om sitt utseende och dutta med det.
Ja, men där kommer vi ju liksom in på något som jag tycker är så viktigt att prata om, att mycket tyder ju på att BDD faktiskt inte har att göra med utseendepressen på det sättet som vi tror. Alltså att många tror att det handlar om att det finns en stor press på utseende i samhället och folk påverkas av det och så blir de väldigt besatta av utseende. Men väldigt mycket tyder på att det faktiskt inte är så.
Nej, inte du i alla fall. Inte ditt fall är ju inte alls så.
Nej, och i väldigt många fall så är det ju faktiskt inte så. Nej. Dels så är det liksom att BDD oftast bryter ut när man är 16-17, vilket ju var exakt
ja.
När det bröt ut för mig. Och att det händer väldigt, väldigt snabbt. Och jag tänker att berodde det på utseendehetsen i samhället är det ju troligt att det skulle hända i fler, lite mer varierande åldrar.
Ja,
och att det skulle komma mer, så att säga, lite i taget eller liksom lite pö om pö, att det blev värre och värre. Men att för många bryter ut väldigt, väldigt snabbt.
Det måste ju vara en jäkla chock alltså.
Ja, verkligen. Alltså, för mig var det det. För mig var det ju som verkligen natt och dag sett till vad jag hade haft för relation till mitt utseende innan det. Liksom. Mm. Och jag läste om det här att många liksom med BDD förklarade det som att ah, men jag var retad för det här i mitt utseende. Liksom. Men att väldigt många är ju retade för någonting liksom utseendemässigt när de är yngre. Och de får ju inte BDD så att man... Tänker att det liksom är bara en förklaringsmodell som man använder för att förstå det, men att mycket tyder på att det snarare handlar om, ja men dels att det är ett tvång, att det på många sätt det har liksom väldigt mycket likheter med liksom vanligt tvång så att säga.
Mm.
Men och att det också har att göra med någon typ av hur man så att säga processar framförallt ansikten, alltså någonting visuellt, att man liksom processar visuella intryck på ett onormalt sätt och då framförallt ansikten.
I synen liksom och in i hjärnan, den vägen.
Ja, precis i hjärnan.
Ja.
Så ja.
Väldigt intressant.
Mm.
Väldigt intressant. Jag kan jättelite om BDD kan säga. Väldigt lite. Ja. Så det här är otroligt intressant tycker jag. Att få höra dig berätta. Och du har ju läst på en del genom att du har ditt psykologiintresse förstår jag ju.
Ja, precis.
Och hur många tror man att det finns som har BDD?
Man tror ju att det är kring ungefär 2-3%, 3% något sånt där. Men man tror ju också att det är väldigt stora att det finns ett väldigt stort mörkertal och att det mörkertalet är större än för OCD just för att BDD är så väldigt skambelagt och det finns så lite alltså det finns så lite info om det fortfarande så att många vet ju inte att de
förstår
det,
ju liksom. Inte. Nej.
Nej.
Och jag tänker 2-3% är ju samma som OCD.
Ja, precis.
Det är ju 200-300 000 i Sverige.
Ja, och det är det som är konstigt att man tror att det är kanske till och med vanligare än OCD, men det är väldigt okänt.
Mm. Men hur ser det ut i övriga världen?
Ja, man tror väl att det är ungefär lika, men det har inte gjorts. Jag läste precis det här när jag skulle läsa på lite extra igår att tydligen så har det inte gjorts så mycket studier i utanför västvärlden, så att man vet inte riktigt hur det är i andra samhällen, men de mesta studierna är gjorda i liksom USA och Europa. Och så. Ja.
Precis. Vi har ju ett annat liv också vi än vad man kanske har i ett land där det är tuffare.
Ja, precis.
Så det skulle ju vara väldigt intressant om de gjorde lite studier där också, tänker jag då.
Ja, vi får tycker att man skulle göra.
Ja, en bredare kunskap, för det behöver vi ju. Ja. Genom att, hur mycket forskat är det då? Liksom, man säger i Sverige, hur mycket finns det här?
Det vet jag faktiskt inte. Nej. Inte jättemycket tror jag. Men det har gjorts ganska mycket forskning på BDD i andra länder och så. Men i Sverige tror jag inte att det har varit jättemycket. Men en del studier har man gjort, vet jag.
Men kan det vara så också då, att intresset har inte varit så stort för man fattar inte hur stort problemet är?
Nej, precis.
Utan man får lite fåfängestämpel liksom.
Ja, exakt.
Att liksom sluta. Du ser ju så bra ut, det är väl inget problem. Lägg av. Lite sådär, att det blir ganska taskigt, tänker jag.
Ja, precis.
När det nu är en ångestsjukdom blir det ju.
Ja.
Som tar extremt mycket kraft av ens, vad det orken rent fysiskt och psykiskt blir det ju. Allt blir ju påverkat.
Ja, verkligen.
När jag har det i tanken liksom i princip hela tiden när jag träffar andra. Men gör det så att du inte vill träffa andra?
Ja, ibland. Alltså när jag har dåliga dagar är det ju så. Och framförallt är det ju här att jag kan inte ta mig ut förrän jag är klar. Alltså det är inte det här att nu har jag försovit mig så då måste jag liksom strunta i att sminka sig. Det finns ju inte utan man måste sminka sig och man måste bli klar och det måste bli bra. Och det är liksom olika från dag till dag. Jag menar en riktigt bra dag kan det gå väldigt snabbt. Jag kan liksom i bästa fall bli klar på liksom 25 minuter. Mm. Och det kanske man inte tänker sig att en person med BDD ska göra.
Nej.
Och när det är liksom en dålig dag så kanske det tar en och en halv timme. Men det är fortfarande inte så himla mycket. Och då kan man ju tänka att jamen, jag har inte så stora problem jämfört med en person som sminkar sig i timtal varje dag.
Nej.
Men just det där att det folk inte fattar är att jag jag tänker på det hela, alltså hela tiden.
Mm. Men du, Minea, om man tänker sig en situation så här att du har jättebråttom och så är det du och jag som ska ut på något för vi ska, ja, vi håller på att missa något möte eller något sånt där. Så säger jag till dig så här, men skynda dig, vi har inte tid, nu får du sluta. Hur blir det då för dig?
Nej, men då kan det låsa sig, som jag brukar säga. Alltså då det går inte. Alltså då kan man fastna i liksom... Men det är en sån här grej, alltså folk i min närhet, de får inte stressa mig, de får inte stå och liksom på något sätt hetsa mig när jag ska bli klar. Nej. Alltså det går inte. För då kan man verkligen fastna i liksom en tvångsspiral där man liksom inte tar sig ur den, för att man istället blir, det blir som en blackout så att säga. Så att jag kan ju måste säga till folk att du får liksom gå ut från lägenheten och vänta, för att jag kan inte liksom bli klar medan du står och hetsar mig, utan jag behöver liksom, så det min mamma är liksom vant sig vid det här, så det händer ju till och med att om hon kommer förbi mig och vi ska iväg någonstans, då kan hon ju fråga så här, är det okej att jag väntar i hallen eller vill du att jag ska gå ut, för hon vet att jag kan det kan fastna liksom för mig om jag känner att någon står och liksom trampar sådär, så att
precis, så stress är inget bra.
Nej, stress
är hemskt.
Och det är det också att liksom om man har en anhörig med BDD, så måste man förstå att du kan inte stressa dem ur att sluta med sitt tvång. Lika lite som du kan stressa någon som kanske har ett tvång att tvätta händerna. Nej. Att sluta tvätta händerna för att nu har vi bråttom och då måste du ju bara sluta. Mm. Alltså att det är exakt likadant, att det funkar helt enkelt inte så. Liksom.
Nej, precis. Så vi ska sluta med det. Jag tycker det är fantastiskt att just som du berättar om din mamma, det är precis så anhöriga ska bete sig. Exakt så, för vi gör också så att vi meddelar innan vi kommer och sådär, för att det inte ska bli onödiga stressande situationer. Precis. Det är superviktigt. Det är skickar jag till alla anhöriga som lyssnar. Kom ihåg att det här är problematiskt. Det är ingenting jag vill ha när jag har de här olika tvången. Nej. Var det sen handtvätt eller dörren eller BDD eller ja, vad det är för någonting. Det här är på riktigt alltså.
Ja, verkligen.
Vi behöver ta hänsyn och fatta vad det är. Och läs på, tänker jag. Alltså människor runt omkring, den som har BDD eller OCD, spelar ingen roll. De behöver läsa på. Fakta är jätteviktigt, för vi behöver förstå vad det är för någonting.
Ja. Och det där har ju varit en del i att jag personligen till exempel slutade berätta om det för folk. Mm. För jag upplevde att jag berättade någonting för dem som var otroligt personligt och känsligt och jobbigt. Och så var det som att de inte alls förstod the significance i att jag liksom berättade det här för dem. Och så kunde de komma så här någon månad senare och bara, men vad var det nu att du sa? Det var någonting med att du typ är liksom väldigt brydd om hur du ser ut. Och man bara, nej, det var liksom verkligen inte det.
Nej.
Eller att kanske någon anhörig kan säga så här, ja, men ska vi fara iväg en snabbis på affären? Och så bara, ja, men jag är inte klar. Ja, men vi ska ju bara på affären. Då är det väl, behöver du inte göra det i ordning? Liksom. Jo, det behöver jag. Ja. Liksom. Jag behöver göra det i ordning om jag överhuvudtaget ska gå ut. Ja. Så att jag känner liksom, när man lider av det här och det liksom på något sätt påverkar hela ens liv och i princip all vaken tid. Och så kommer det personer som liksom påstår sig älska en och så kan de inte ens spendera 5 minuter med att läsa på om det här som plågar en dagligen. Då känner man sig... Ja, det gör jätteont. Liksom.
Absolut. Visa hänsyn och läs på. Det är steg ett, tycker jag.
Ja.
Precis.
Mm. Och just det här att vissa isolerar sig ju helt för att de helt enkelt inte pallar gå ut så. För mig är det inte riktigt så, för jag kan ju gå ut och jag kan ju göra det mesta bara jag får göra mig i ordning och så.
Ja.
För mig är det mer det att eftersom jag blir så överspänd och eftersom jag liksom lägger all min mentala energi på att men på något sätt blir det som att man tvångar i huvudet som folk med OCD säger. Liksom. Så blir det att det tar så jäkla mycket energi att till exempel gå på stan. Att jag orkar liksom inte, för då vet jag att när jag då kommer hem, då kommer jag inte ha någon ork för något annat. Så att det är liksom inte riktigt, så för mig är det liksom att jag kanske mer undviker att göra saker, för att jag känner så här, jag kan inte lägga den energin mer än att jag känner att jag kan inte gå ut för att, ja, du förstår, jag har en så dålig dag liksom.
Men du säger att det är olika dagar. Vad är det som gör att det går upp och ner? Att det är olika dagar? Att det tar olika mycket? Vad spelar roll där, tänker jag?
Nej, men jag har inte sett någon extern orsak som gör att liksom, det är värre att det är sådär. Värre om man inte har sovit bra eller så. Utan det är bara att vissa dagar så ser man någonting sämre i spegeln än vad man gjorde dagen innan. Och då tar det längre tid än dagen att göra sig i ordning. Liksom.
Mm. Så du kan inte känna så, ens ja. Alltså dagen innan typ det här att imorgon blir det för jävligt eller imorgon blir Nej. Det en bra dag?
Nej, det kan jag inte. Och det är det Nej. Som är så jobbigt också. Ah. Att det är svårt att planera tid. Det är svårt att... Ah. Jag är liksom kroniskt sen också för att jag är väldigt tidsoptimistisk och jag har väldigt svårt att planera in så att säga sminktiden trots att jag har sminkat mig liksom varje dag i, ja vad blir det nu?
Många år.
Ja men 12 år minst, eller blir ju mer 14 år kanske. Trots det är jag fortfarande svårt då, just för att det kan variera så himla mycket i hur mycket tid det kommer ta.
Ja. Sådär. Alltså det är oerhört mycket mer komplext förstår man ju. Fast man säger, om jag tänker så här, BDD är ganska avgränsat. Det har ju liksom utseendet.
Ja.
Om jag jämför dem med en som har OCD som kan ha 40 olika sorters tvång så är det ju väldigt koncentrerat att liksom energin går åt till en del liksom i personen om man säger.
Ja.
Förstår du hur jag tänker då?
Ja. Jo, precis. Men jag skulle ju då snarare vilja säga att det liksom är en del som är hela utseendet för att en person med BDD, även om man har ju ofta sitt fokusområde som kan till exempel vara huden, så är det ju sällan så att en person med BDD kanske helt inte bryr sig om vad de har på sig, utan man är ju väldigt liksom fokuserad på allting i utseendet och att allting ska vara rätt och se rätt ut och se okej ut, även om man har sitt specifika område som är värst så att säga. Men ja, precis, det fokuseras ju ändå till
100%, ja, eller 150. Ja. Jag vet inte hur man kan säga så. Men jag förstår ju att det tar ju fruktansvärt mycket kraft.
Ja.
Men för dig, är det liksom ansiktet? Eller är det fler liksom huden? Är det fler områden för dig?
För mig är det ju ansiktet främst. Men det är klart att jag också tänker på hur jag liksom ser ut i övrigt. Hur håret är och hur man klär sig och allt sånt där. Liksom. Ja.
Så för dig är det alltså jättesvårt. Jag kan ju gå ut ibland och liksom se ganska jäklig ut i håret. Men det gör inte du.
Nej, om jag någon gång skulle måste gå ut, då tar jag på min mössa i så fall. Liksom.
Ja.
Men det kan ju absolut vara så att man vill se att håret ser för jävligt ut och så orkar man inte fixa det och då går man inte ut. Liksom. För att ibland så orkar man inte. Man orkar inte dela med det. Liksom. Man vet att det är en liksom, process innan man är klar och man bara orkar inte ta tag i den. Så då bara skiter man i det. Liksom.
Så det händer då och då att du avstår från att träffa kompisar och sådär liksom?
Ja.
Eller vänner?
Ja,
så.
Precis.
Ja. Men hur är det inom familjen? Alltså dina anhöriga. Kan du vara, behöver du göra allt det här då också? Eller kan du slappna av någon annanstans än hemma ensam?
Jag kan slappna av med min mamma.
Okay.
Och min mamma är också den enda som får se mig osminkad. Så att det är ingen annan som Nej. Får eller har sett mig osminkad sedan jag var 16 år.
Nej.
Så det är bara med min mamma som jag är helt avslappnad.
Ganska skönt att det finns en i alla fall.
Ja, precis.
När resten är liksom tabu.
Ja,
precis. Men har du andra diagnoser?
Ja, jag har ganska många men... Jag har ju då för det första en sömnstörning som jag nämnde tidigare. Jag har ju depression och ångest. Och sen har jag ju vissa drag av alltså OCD också. Men jag har inte diagnostiserad OCD. Det är inte liksom nog svåra tvång i övrigt för att jag ska ha en OCD-diagnos. Men jag har många sådana drag. Liksom.
Men har det funnits tidigare före BDD?
Ja, det skulle jag säga. Alltså jag har alltid varit ganska tvångig och ganska... Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det, men kontrollfreak kanske är liksom. Alltså mycket det här med kontroll. Och att behöva känna att man har liksom överblick och att vara oflexibel liksom och så. Och alla barn i princip har ju liksom lite så här magiskt tänkande och sånt där. Men jag upplever nog att jag tror att jag hade mer än vad som är normalt. Att jag hade det längre upp i åldern än kanske vad som är normalt. Så att,
okay.
Ja, jo, jag har väl alltid haft liksom sådana drag så att säga.
Men utreddes du för någon av de här diagnoserna eller tillstånderna innan, eller när du var barn menar jag, innan du var 18 liksom eller ännu tidigare?
Alltså nej, inte förutom alltså depression. Jag gick ju i terapi för depression från det att jag gick i åttan i perioder, men inte något annat.
Nej. Men vad om man du då som har läst på en massa, varför får man BDD? Vet man det? Har man liksom, är det någon ärftlighet? Är det lite som OCD att det ofta kanske finns en liten gen som stökar? Eller vad kan det komma ifrån?
Ja, men precis. Dels tror man ju att det är liksom ärftligt.
Ja.
Dels har man sett att det finns, jag såg att det var någon relativt ny studie där man har sett att det är en viss gen som jag inte kommer ihåg vad den hette, men som är vanligare i personer med BDD än andra.
Mm, okay.
Och så är det just det här med tvång att jättemånga har, alltså tvång i släkten och i familjen och sådär.
Mm.
Men sen är det ju framförallt det här med att det är någonting med det här visuella, hur man processar visuell information som det finns mycket, alltså mycket tyder på att det är någonting med det liksom.
Mm.
Mycket tyder på liksom att personer med BDD läser av ansikten på ett sätt som inte riktigt är normalt.
Nej.
Och det har man gjort lite studier på, där man har liksom gjort så här, vad säger man? Jag menar att man skannar, kollar hjärnan liksom i, jag vet inte om det är magnetröntgen, när folk får titta på olika bilder av ansikten och sådär. Då ser man liksom att i personer med OCD eller med BDD så man processar helt enkelt ansikten på ett abnormalt sätt. Och dels så läste jag någonting om någon studie där man fick då, där både folk med BDD och folk utan BDD fick se bilder på normala ansikten.
Mm.
Och så, liksom, så kollade man hur deras hjärnor processade informationen. Och sen så fick folk titta på en bild av ett ansikte som var väldigt, alltså man hade tagit bort väldigt mycket detaljer, så att det var en ganska liksom grov bild som var liksom blurrad på något vis.
Ja.
Och de som då inte har BDD, deras hjärnor liksom såg bilden som en bild utan detaljer och la inte så himla mycket fokus på att processa liksom små delar, utan det var som att deras hjärnor såg en helhet.
Mm.
Medan de med BDD fortsatte att processa som att det var en detaljerad bild och försökte liksom fokusera på detaljer som så att säga inte fanns där.
Nej.
Att det verkar vara dels att man på något sätt är över, alltså att ens hjärna på något överaktivt sätt läser av liksom ansikten. Men också att det verkar finnas någonting med att man inte ser, ja, men just det, att man inte riktigt ser ansikten som en helhet, men att folk med BDD verkar se det lite mer som flera delar.
Ja, fläckar som sitter ihop. Ja, men precis. Ja,
som olika delar som liksom sitter ihop, och då blir det väldigt konstigt.
Ja, självklart. Det blir ju det. Det här var jätteintressant tycker jag, för jag börjar ju förstå. Faktiskt. Något som jag inte liksom fattade riktigt vidden av.
Nej. Och det är det jag kände också liksom, att jag ville ta upp, att det är så mycket mer komplext, att det är uppenbart att det är någonting i hjärnan, att det är någonting i det här med visuell, hur man hanterar visuella intryck om allt möjligt, att det liksom verkligen inte är folk med dålig självkänsla som bara tycker att de inte ser bra ut liksom.
Nej. Men jag tänker vidare där, jag förstår, det påverkar ju dina relationer, förstår jag ju, när man, att du liksom hoppar av ibland. Kan det vara att det är, vi säger att ni ska ha en träff med kompisarna eller vännerna.
Mm.
Och så känner du att när liksom det är dags att gå, att det här funkar inte, det går inte. Blir det problem i dina relationer? Eller hur funkar det där?
Nu skulle jag säga att det ändå har varit så pass stabilt ganska länge.
Ja.
Att det inte brukar hända. Det som mer kanske är ett problem är att det kan ta väldigt mycket tid att bli klar.
Mm.
Att vi kan ju, eftersom jag dessutom har den här sömnstörningen som gör att min dygnsrytm kan ju vara helt och hållet, alltså fullständigt jättekonstig.
Ja.
Som gör att jag kan ju liksom, även om vi ska ses på kvällen, så kan jag ha vaknat kort innan vi ska ses. Och då kan det ju hända att jag måste liksom be folk att vänta med att, alltså, komma lite senare, för att jag inte är klar liksom med att sminka mig och sådär. Och det kan ju vara en sak som frustrerar folk.
Mm.
Att folk kan tycka att liksom, men klockan är ju liksom 6 på kvällen, du måste ju ha tid på dig att bli klar liksom.
Ja, ja.
Eller om vi säger att man ska göra någonting tillsammans och ska iväg, så är det ju, folk får ju alltid vänta på mig liksom. Så det är väl det. Och sen är det också att jag tycker, alltså jag hatar att sova över hos folk. Därför att jag måste göra med mig så himla mycket, även om jag ska sova över en natt, så måste jag ju med mig liksom allt mitt smink och alla mina hudprodukter. Och sen är det ju också det här med att jag vill inte sova över om det är liksom folk som jag inte känner jätteväl. Alltså jag är ju i princip bara bekväm med att sova liksom med min pojkvän och min bästis.
Mm.
Och i övrigt så känner jag mig väldigt, väldigt obekväm med att sova, alltså, i samma rum som andra. För att jag vill ju inte att någon ska se mig på morgonen. Så att det blir ju ett stort problem. Och sen en sak som också folk som med BDD har är ju det här att man, alltså vilken spegel man har och vilket ljus det är i det rummet man ska sminka sig påverkar ju, och då är det liksom en ångest också att kommer det vara sånt liksom, som man säger att ljuset kommer vara fel i det till exempel badrummet och det kommer göra att det kommer bli mycket svårare att bli klar, för att i det ljuset så kommer jag se för jävligt ut oavsett vad jag gör, så att det är mycket det där att folk får ju anpassa sig efter det liksom, och efter mig, och många liksom som känner mig vet ju inte om att jag har det här heller, så att de förstår ju inte heller varför jag är så ovillig att liksom sova över hos andra och sådär.
Men jag tänkte, hur många har du berättat för? Alltså inte i siffror, utan finns det några som din pojkvän misstänker jag måste ju veta?
Ja.
Och din bästis?
Ja.
Ja. Men är det fler som du berättar för att så här är det för mig?
Jag har inte berättat för så många. Därför att i början, eller när jag var lite yngre, så berättade jag oftare. Mm. Och så hade jag en del väldigt negativa erfarenheter. Mm. Särskilt det här med att folk liksom skrattar och säger så här, bara, amen, ja men vi vet ju att du är fåfäng liksom. Och då blev det att jag väldigt mycket slutade helt och hållet att berätta för folk. Mm. Så till exempel har jag en vän som jag nu varit nära med i flera år. Och jag berättade inte för henne förrän igår, eftersom jag skulle vara med i den här podden.
Okay.
Och då var jag som tvungen och per automatik bara berättar inte för folk, för att jag liksom utgår ifrån att
de kommer inte att fatta.
Typ. Nej, precis.
Du kan skicka dem till det här avsnittet då.
Ja, jo, men jag tänker ju det att
för här blir det ju en genomgång liksom, en bra förklaring tänker jag.
Ja, precis.
Precis. Och väldigt naket tycker jag, för att du berättar ju verkligen om dina svårigheter.
Ja.
Som gör mig oerhört tacksam att jag får dela det här. Det tycker jag är suveränt. Verkligen.
Ja, och det är ett stort steg för mig. För att jag har ju varit väldigt hemlighetsfull och knappt berättat för någon.
Mm. Jag tänker så här. Vad skulle du säga till... Vi säger att det är en annan person. Det spelar nog ingen roll, tänker jag, om den är liten eller stor. Men vad skulle du säga om du misstänkte att här är det nog en människa som har BDD? Vad skulle du säga till den?
Jag tänker vad jag skulle säga till den personligen. Liksom personligen.
Ja.
Så, ja. Jag skulle väl kanske säga någonting still med att liksom, om de har funderat på att deras tiden och kanske energin som de lägger på liksom, sitt utseende, om det är liksom, normalt. Och ifall de kanske har hört om diagnosen. Just för att jag vet att det är många som har den, men som tror att de bara är just fåfänga. Så att det är väl att jag skulle liksom säga att har du funderat på att det skulle kunna vara kanske onormalt på något sätt, ifall det tar väldigt mycket tid varje dag och så.
Men skulle du säga åt dem att söka hjälp?
Ja, alltså absolut. Det tycker jag att man ska göra, framförallt. Jo, men alltså det måste man ju nästan göra. Alltså om man inte fungerar, då måste man ju söka hjälp. Så är det ju.
Ja, så tänker jag i de flesta fall, eller i alla fall där det finns någon slags tvångsmässighet. Så att det blir, när det är alltså handikappande eller funktionsnedsättande, så att jag får problem i min vardag, då måste jag söka hjälp, tänker jag. För det mesta av det här går ju inte över av sig själv. Liksom. Det försvinner ju inte bara. Så är det borta. Så är det ju inte.
Nej, precis. BDD går inte liksom över tid.
Nej.
Utan man behöver behandling.
Ja. Har du fått det?
För mig är det liksom medicin som har funkat.
Okej.
Jag har tagit sertralin i väldigt många år. Och under vissa perioder när jag inte har tagit det, då har jag varit helt handikappad. Alltså i perioder. Så att för mig jag har inte riktigt svarat på KBT och så.
Okej.
Så att rent liksom terapi så har inte funkat för mig, utan för mig är det medicin som har haft effekt.
Okej. Men hur ser KBT ut? Har du testat det, förstår jag ju då.
Ja.
Men hur har det gått till? Vad har man, hur, ja.
Ja, men dels är det ju, eller som det var för mig i alla fall, så är det dels att man kollar på liksom vilka tvång som tar mest tid. Alltså till exempel om man sminkar sig jättelänge. Och det har jag ju aldrig gjort. Och det kanske har liksom en koppling till att KBT inte har gjort så himla mycket för mig. Men att om vi säger att man sminkar sig jättelänge, då kollar man på att finns det något man skulle kunna minska. Alltså om vi säger att man kanske gör om, vad ska man säga, om man målar om ögonbrynen 10 gånger kan man börja med att kanske göra om dem 8 gånger och sen så får man inte göra om dem någon fler gång.
Nej.
Och då är det dels det. Att,
ja, med ångesten. Ja.
Att liksom man kollar på vad kan man börja med att minska, vad är minst liksom ångestladdat att kanske börja minska på. Och det vet jag ju är väldigt likt hur man använder KBT mot OCD också. Ja. Och sen också det här att, ja, att minska tiden kanske, att håller man på i, vi säger, 2 timmar så kanske man först ska få hålla på i max, vi säger, 1 timme och 40 minuter och sådär.
Mm.
Men sen är det också mycket det här med att man ska försöka göra saker som man kanske har undvikit.
Mm.
Så om vi säger att man aldrig går på stan så kanske man ändå ska försöka göra det i några minuter. Kanske den tiden på dagen som känns minst ångestfyllt och sådär.
Ja.
Så att, ja,
jo, men just det där att börja med de där sakerna som inte är värst.
Mm.
Det är ju liksom möjligheten för att man ska orka med det, tänker jag.
Ja, precis.
Sådär. Ja, men för dig så funkar medicin i alla fall.
Ja, för att jag har ju alltid varit relativt okej fungerande så länge jag har gått på medicin.
Mm.
Och därför har jag väl känt att just för att mina tvång är så mycket i huvudet att det har inte funnits så himla mycket. Det har inte funnits så här jättelånga sminktider att minska på. Eller det har inte funnits, jag har inte undvikit att träffa kompisar eller gå på stan eller du vet så.
Otroligt intressant att få lyssna på det, Minea.
Mm.
Verkligen, jag är så tacksam att du tog kontakt så att jag fick möjligheten att göra det här avsnittet, för det här är jätteviktigt.
Mm.
Och jag tänker att det här som du sa då, om du skulle möta någon och berätta personligt, det är ju lite som om någon lyssnar på det här, tänker jag.
Ja.
Att sök hjälp, och våga, tänker jag, gå och berätta det här. Alltså man får väl välja ut någon människa då som är riktigt nära en som man litar på. Där kan jag ju berätta att det här är ett jätteproblem för mig.
Ja.
Och kanske be om hjälp att söka hjälp.
Ja.
Tänker jag.
Och jag skulle säga att det har blivit mycket bättre i vården. Alltså sen jag fick det. Mm. För när jag fick det var det jätteokänt i Sverige.
Ja,
och det var verkligen alltså katastrof. Mm. Jag hade... För liksom det tog mig, för det första tog det mig ett antal år innan jag ens ville berätta för en psykolog, trots att jag visste att jag hade det.
Ja.
Därför att det kändes så pass jobbigt och man hörde så himla mycket skräckhistorier från andra med BDD online om hur dåligt bemött man blev.
Okay.
Och sen blev jag liksom katastrofalt bemött flera gånger. Så under många år så slutade jag helt prata om BDD med mina, alltså psykologer, och pratade bara om, du vet, andra saker.
Ja.
Så att, men nu tycker jag att det har blivit mycket bättre. Nu kan man faktiskt förvänta sig att de psykologer man träffar, de har hört talas om BDD.
Ja.
Och de har någon typ av förståelse för vad det är.
Ja, liksom. Men precis. Och jag tänker att har man svårt att få till det med sin vårdcentral, så kan man ju faktiskt dra ut en sån här blankett för att göra en egen vårdbegäran.
Okej. Okay.
Mm. Direkt i psykiatrin.
Okej. Okay.
För man måste ju inte gå vägen om, nu förordar jag ju inte att man kanske gör det hela tiden, men om jag inte får gehör så ska jag definitivt göra en egen vårdbegäran, tycker jag.
Okej, jag visste faktiskt inte ens att man kunde göra det.
Nej, jag gjorde så för min utredning för ADHD.
Okej.
För att det var ingen som tänkte skicka mig, för jag var ju ändå så gammal så att det var liksom ingen idé. Och då tänkte jag, det var väl själva gröna. Så då gjorde jag det själv. Och då kom jag in. Så att det kan man definitivt göra. Det finns blanketter på varje regions hemsida.
Okej. Okay. Mm.
Jag tänker att genom att det här är ett ganska okänt område ändå fortfarande, så kan man ju bli bemött lite konstigt ibland.
Ja, absolut.
Och då kan man ju skippa dem och så går man direkt och skickar sin egen vårdbegäran.
Mm.
Absolut. Är det något mer du vill tillägga nu, Minea, som du tycker att det här trycker vi på för lite, det här har vi glömt eller något sånt där?
Ja, men alltså det är några grejer.
Ja, bra.
Dels så tycker jag att det är intressant att nämna att ungefär att man har sett att ungefär 1/3 av personer som har BDD också har OCD.
Mm, mm.
Och det är ju jättemycket jämfört med liksom, folk i allmänhet. Och det tycker jag också är ännu ett så här tecken på att BDD är ju ett slags tvång. Det är inte liksom fåfänga.
Nej.
Så det tycker jag. Och även att man har sett att det är ett väldigt stort samband med alltså ätstörningar som anorexi och så.
Okay.
En sak som jag tyckte var intressant var också att alltså, tidigare under lång tid så låg OCD som diagnos under, eller liksom i samma kategori som hypokondri, för att man såg det som att det var som att man tycker att det är något fel med, vad ska man säga, med ens kropp som liksom egentligen inte är fel, och då tyckte man att jo, men det är väl typ som hypokondri.
Ja.
Men
ja.
För några år sedan så flyttades det ju över, så att nu ligger det ju med OCD och liksom tvång.
Ja.
Och det tyckte jag var väldigt intressant att man faktiskt gjorde, för att jag har alltid tänkt att det är som ett tvång, och jag har alltid undrat innan att varför ligger det inte med OCD?
Nej, men precis.
Men det har man gjort, så att det tycker jag är liksom ett...
Det var ett lyft, kan man säga.
Ja.
Att det varit rätt.
Ja, men precis. Och jag tror att det kan hjälpa att folk tar det lite mer på allvar. Att
absolut.
Det är faktiskt ett tvång. Det är ju inte att man bara liksom, ja, har dålig självkänsla och nej, känner sig lite ful liksom.
Nej. Men alltså, kvinnor och män, är det lika många, va?
Ja, det är ungefär lika. Ja.
Och det är ju också lite intressant, tycker jag då. För ofta har man ju tänkt, nej, men det är fåfänga tjejer liksom.
Mm,
men precis. Alltså, det är ju över hela spektrat, både män och kvinnor.
Ja, exakt.
Mm.
Och att män är ofta fokuserade på, alltså, det man kallar för, jag tror man kallar för typ muskeldysfori, så alltså att de, deras liksom område som de är mest fokuserade på är sina muskler och muskelmassa och så. Men de kan ju även vara precis som kvinnor liksom fokuserade på ansiktet och huden och sådär.
Är det ansiktet som är den vanligaste delen liksom i att ha BDD?
Ja, det är det.
Ja.
Det är väl huden som är det absolut vanligaste.
Ja.
Och en annan sak som jag tänkte på, som jag tycker är liksom väldigt talande också, det är att folk som har BDD brukar kalla det också för så här Quasimodo-sjukdomen.
Okay.
Alltså att man känner sig liksom ungefär som Quasimodo, att man känner att det är något väldigt, väldigt fel som syns väldigt tydligt på långt håll. Att man verkligen känner det som att man alltid står ut ur en grupp för att man ser så fullständigt liksom missbildad ut. Och även att folk brukar, en annan grej som jag tycker är intressant och som relaterar till det här med att man liksom processar ansikten konstigt på något vis. En annan jämförelse som folk gör är att man känner sig som en, alltså, Picasso-tavla.
Mm.
Alltså det här med att det är liksom olika konstiga delar som inte riktigt passar ihop.
Nej.
Och att man, liksom en grej som folk med BDD ofta pratar om och som jag känner att ofta inte nämns, det är det här att alltså man förstår inte hur man ser ut. Och det låter jättekonstigt, men det är just det här att man... Jag tänker att en frisk person förstår ju att man ser olika ut till exempel på ett foto eller i spegeln eller i olika ljus och vinklar och så. Men för folk med BDD blir det ofta det här att man förstår inte hur man egentligen ser ut.
Nej.
Alltså man vet inte hur man ser ut, och det är någonting folk pratar om och säger, ja, jag vet inte om jag någonsin kommer veta hur jag ser ut, för att jag ser olika ut varje dag, jag ser olika ut på olika bilder och i olika ljus och sådär.
Ja.
Så att det är också en grej liksom att man kan alltså... Och jag känner det, att jag förstår inte hur jag ser ut. Alltså om jag kunde, hur ska jag säga, om jag kunde rita liksom fotorealistiska bilder av folk, så skulle inte jag kunna rita mig själv, för att jag förstår inte. Alltså jag nej. Och det låter jättekonstigt när man säger det, men det är återigen någonting, det där med hur man
upplever liksom och ser.
Ja, ja. Alltså att det är så otroligt komplext liksom.
Ja, och jag tänker så här, där fick jag ju en liten association till anorexi, för där ser jag ju ofta en jättefet människa fast jag är jättesmal.
Ja, precis.
Det blir ju också att jag ser liksom inte det som är på riktigt. Jag ser ju något annat liksom.
Precis.
Så att det blir ju lite liknande, tänker jag, i hur jag upplever. Det är ju min egen upplevda, hur jag upplever hur jag ser ut.
Ja.
Det är ju det.
Jo, precis.
Och jag behöver hjälp om jag har det. Så är det.
Ja. Men jag tycker att det är det man verkligen, verkligen måste förstå. Att det är liksom mycket djupare, mycket mer komplext än att det bara är att man är lite liksom överupptagen av sitt utseende. Utan att det verkligen är det här. Att precis som en liksom person med anorexi liksom har någon jättekonstig uppfattning om sin kropp, så är det liksom samma grej med BDD. Att man överhuvudtaget inte... Ja, som sagt, man förstår oftast inte ens hur man ser ut. För det vore en sak om man såg ful ut på exakt samma sätt varje dag. Men att det dessutom ändras, liksom.
Nej, men och så, det... precis. Och så tänker jag så här, för nu vet ju inte jag hur alla ser ut som har BDD. Men jag tänker att det är ju ingen självklarhet att jag är ful. Om man säger, alltså det man kallar ful då.
Mm.
Att jag har näsan upp och ner eller något sånt där.
Nej, utan, exakt. Det har ju inget samband med hur man... riktigt ser ut, så
nej, det har ingenting med det att göra. Och det är väl det som gör också att det blir sådär, men sluta, du som är så fin. Alltså det blir ju, det är ju det som blir, och det blir ju taskigt, för det handlar ju inte om det.
Nej, för det är inte så att om du enligt någon slags allmän uppfattning skulle vara ful, så är det ju fortfarande inte normalt att vara fullständigt handikappad av det.
Nej.
För att det är det liksom som, jag menar, jag känner många som själva tycker att de är fula, men de lever liksom normala liv.
Ja.
Och de kanske inte ens liksom sminkar sig för att kompensera för det, utan de bara, ja, jag tycker att jag är ful och det suger, men
ja,
du vet, det påverkar dem inte. Så att det är också, nej, där det kommer in, att det är så tvångigt att för en person med BDD blir det liksom precis som en person med vanligt tvång, att man bara fastnar och man liksom blir helt konsumerad av det och man har inte kontroll över det, utan det är liksom BDD som styr och har kontroll och man fastnar i sina ritualer liksom och så.
Precis. Oerhört smärtsamt att lyssna på och jätteviktigt, tänker jag.
Mm.
För det är alla de här diagnoserna som gör att ens liv blir så begränsat och det ger så jäkla mycket ångest. Det är så förtvivlande, tycker jag, att det ska finnas så här mycket elände.
Ja, verkligen.
Och samtidigt så är det en sån himlans tur att vi lever just nu och kanske då kan få hjälp.
Ja, precis.
Att det finns faktiskt mediciner som funkar och KBT för en del.
Ja.
Men inte för alla.
Men jag tror också att det här med att förstå att det handlar om mer än liksom dålig självkänsla, ja, och sådär, det tror jag är viktigt också för de som lider av det, ja, och söker hjälp. För att jag har ju träffat psykologer som har sagt till mig att nej, men du tycker ju att du är ful för att du har dålig självkänsla, ja, och det har väl att göra med att du blev mobbad. Och så vill de så här, vi jobbar lite på din självkänsla så kommer du gilla dig själv och så kommer du sluta ha BDD.
Ja.
Och det finns ju ingenting som tyder på att det på något sätt stämmer, nej, eller att det funkar. Och då tycker jag att det är viktigt att de som lider av det själva måste förstå att det är inte så enkelt. Så att antagligen, nej, så jobbar du bara på din självkänsla så kommer du troligen ändå se det där du ser i spegeln. Och att precis, att det ska liksom hanteras som ett tvångssyndrom.
Absolut.
Det ska inte hanteras som att man bara har lite dålig självkänsla.
Nej,
liksom,
definitivt inte. Tas på allvar,
ja,
för sina svårigheter och få hjälp för det.
Ja.
Så är det. Så, var det något mer du tänkte på?
Nej, det tror jag inte. Inte som jag kommer på i alla fall.
Nej. Men då tackar jag så innerligt,
yes,
från
tack
mig.
Så mycket.
Och toppen att du ville vara med.
Mm.
Ha det så bra.
Ja, detsamma.
Hej då.
Hej då.
Vill du stötta oss i vårt fortsatta arbete med Tvångspodden så blir vi jätteglada. Swisha ett bidrag till 123-526-5855. OCD-hjälpen för anhöriga, det är ju en anhörigklubb för dig som har OCD i familjen. Så anmäl dig om du är intresserad och få information. Då gör du det på familjebalans.se. Och kom ihåg att tillsammans så gör vi ju jättestor skillnad. Så gå med i OCD-förbundet, du med. Tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen och Pelle Zetterberg för musiken. Hej då!